Det var ju Alla hjärtans dag igår, om det var någon som missade det. En tid, eller vändagen kallar man det här. Gör man det? En kärlekens högtid har det i alla fall blivit och kallats. Jag skulle vilja att vi hade en bön innan vi går in på det budskap som Gud har lagt på mitt hjärta idag. Far, vi ber att du ska vara här, att din ande ska komma hit, att du ska tala till oss. Att du ska ge oss en djupare förståelse för dig och vem du är. Tack att du vill vara med oss nu, i Jesu namn. Amen. Kärlek idag är ju ett ganska så populärt uttryck. Det används på många olika ställen och många olika tillfällen. I kärlekens namn så demonstrerar man mot homolagarna i Ryssland. I kärlekens namn så kämpar många i USA till exempel för att polygami ska bli accepterat. I kärlekens namn så sker det många olika saker runt om i vår värld. Men ställer man en fråga till människor om vad betyder kärlek, så kommer man få en oändlig mängd olika svar. Kärlek är otroligt svårdefinierat. Faktum är att GVs, en undersökning som BBC uppmärksammade på en sökmotor, som har gjort en undersökning om vilken som är den mest svåra frågan, den mest obesvarliga frågan i världen. Och topp 10 på den listan, förresten, det var 1,1 miljarder människor som har svarat på den här, så det är ganska allmänt. 1,1 miljarder människor, enligt de här så är en av topp 10 frågorna just vad är kärlek? Det är otroligt svårdefinierat, ändå söker vi alla det. Från en biblisk synvinkel så är det kanske inte så underligt att kärlek är svårdefinierat. För det står faktiskt i första Johannesbrevet, kapitel 4, vers 8. Att Gud är kärlek. Enligt Bibeln så är kärlek den djupaste essensen av Guds väsen. Och inte undra på att det är svårdefinierat, eller hur? Lika lite som vi kan greppa Guds absolut djupaste innersta väsen kan vi finna en fullständig definition utav kärlek. Däremot så beskriver Bibeln otroligt mycket om hur kärleken är. Och därmed också beskriver den hur Gud är. Jag vet inte om ni någon gång har läst den första Korinthierbrevet 13 med fast ni byter ut kärleken med Gud. Det kan vi göra enligt matematikens regler. Enligt första Johannesbrevet 4 och 8 så är Gud lika med kärlek. Så då kan man alltså ersätta det om man vill i första Korinthierbrevet 13. Och det kommer, jag tror att om vi läser det med de ögonen så kommer vi få en uppskattning av vem Gud är på ett helt annat sätt. De flesta personerna i vårt samhälle idag som man skulle fråga vad är kärlek till, skulle säga att kärlek är en känsla. Det är en känsla som får det pirret i magen när man ser någon man tycker om. Eller hur? Det är, ni har hört talas om kärlek vid första ögonkastet. Det var en person som berättade för mig att vet du när jag träffade min första kärlek, och det var verkligen kärlek i första ögonkastet. Jag såg dem och sen dess, och det var en sån otrolig känsla som jag fick. Den här wow-känslan, det här hormonruset i min kropp. Dopaminnivåerna ökade, oxytocinnivåerna, testosteronet, allting. Det här var verkligen, måste vara sann kärlek, för det var helt underbart och helt fantastiskt. I filmen och i musiken som vi ser på och lyssnar på i vårt samhälle, så är det just den här bilden av kärlek som verkligen framträder. Kärleken är blind, säger man. Kärleken går emot all förnuft, eller hur? Två personer som blir förälskade i varandra, de blir helt absorberade i varandra. Den här personen som man blir förälskad i, de är helt fullkomlig. Det finns inte minsta fläck på den här personen. Man är blint förälskad. De är som en gud eller som en gudinna för en. Och man måste till varje pris ha den här personen. Det låter romantiskt och fint. Men om vi har den begränsade förståelsen för vad kärlek är, vad blir då resultatet? Ja, vi ser det tydligt i vårt samhälle också. Det sorgliga resultatet är många, många gånger skilsmässa. I Norden så slutar över 50% av äktenskapen i skilsmässa. Och samboskapen, de slutar ännu oftare i skilsmässa. Över 50 000 barn drabbas i Sverige utav just de här skilsmässorna. Vad är det som har hänt? Jo, människor som är hormonellt, förstås, det är många andra saker som kan hända i en skilsmässa. Men jag tror att den här grundläggande förståelsen av kärlek verkligen påverkar det här. För vad händer? Jo, man är hormonellt berusad, om man vill använda det uttrycket. När man gifter sig med varandra i en full övertygelse med gott uppsåt om att det här är äkta kärlek. Det här är sann kärlek. Någonstans längs med vägen så kanske den här känslan dock avtar eller kanske rent av försvinner. Ni vet, våra känslor går upp och ner, gör de inte det? Ibland är vi glada, ibland är vi kanske, känner vi oss lite nere. Det kan gå i vågor. Och kanske är det någonting som har hänt, kanske är det konflikter eller man får känslor för någon annan. Vad händer då? Ja, om man har den här grundläggande förståelsen av att kärlek i sin kärna är endast en känsla, så har ju kärleken försvunnit i mitt äktenskap. Eller vad det nu är som man är i. Och jag börjar känna känslor för någon annan. Ja, vad betyder det? Då betyder det att där är sann kärlek. Jag har säkert gift mig med fel person och det är säkert där som jag kommer att bli lycklig. Den här typen av kärlek som beskrivs i världen är oftast, tyvärr allt för ofta, självcentrerad. En person tänker mer på vad kan jag få ut av den här andra personen? Hellre än att vilja göra den andra som han har gift sig med lycklig eller glad. I Adventist Home, sida 50, så står det så här. Kärlek är en dyrbar gåva som vi får från Jesus. En gåva. Ren och helig tillgivenhet är inte en känsla utan en princip. De som drivs av sann kärlek är varken oresonliga eller blinda. Det finns mycket lite verklig, genuin, hängiven, ren kärlek. Denna värdefulla vara är mycket sällsynt. Man kallar det lust eller begär för kärlek. Sann kärlek är en ädel och helig princip som i sin natur är fullständigt olik den kärlek som väcks impulsivt och plötsligt dör när den testas hårt. Det som många påstår är kärlek idag när man strider för olika politiska frågor handlar kanske inte speciellt mycket om kärlek utan handlar om helt andra saker. Om man ska fråga Bibelns definition av det åtminstone. Filipperbrevet kapitel 1 och vers 9 och 10 säger följande. Filipperbrevet 1, vers 9 och 10. Min bön är, säger Paulus, att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Fråga, är kärleken blind enligt det här? Enligt det här så står det att kärleken ska leda oss till insikt och klart omdöme. Låter ganska annorlunda utifrån den konventionella bilden i alla fall utav kärlek. Kärleken bör leda oss till att vi kan tänka klarare, att vi kan veta vad som är Guds vilja, att vi kan vara rena och fläckfria på Kristi dag. I Efesierbrevet så står det också så här, i Efesierbrevet 5 och vers 2-3, så står det: lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Men otukt och allt slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Vet ni, en förblindande kärlek gör den största skada för personerna själva. För vad händer att man, om två personer gifter sig som inte alls är ämnade att göra varandra lyckliga? Om man där innan man gifter sig, då behöver man ha ögonen vidöppna. Men tyvärr så är det motsatsen i dagens samhälle. Och man följer blint det som man känner i en viss situation. Det betyder inte att Gud inte kan vara nådig mot de personer som kanske har gjort det. Men nu talar jag till personer främst som befinner sig i eller som inte är gifta, men det här gäller varenda person som är gift också. För att vi behöver alla kunna förmedla det här till andra, till kanske barn eller till andra vänner som söker rådgivning på olika sätt. Så det är viktigt för oss att förstå vad kärlek handlar om här. Och här i Efesierbrevet 5 så står det att vi ska älska så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss. Kärleken lämnar ut eller är självuppoffrande. Och den ställs i kontrast till otukt och orenhet och de här sakerna som världen idag oftast kallar för kärlek. Nu missförstå mig inte. Äkta kärlek kommer verkligen att leda till romantiska känslor, till pirret i magen, till attraktion och andra sådana här saker. Det finns inget fel i sig själv nödvändigtvis i de här aspekterna. Men poängen som jag vill lyfta fram är att äkta kärlek kan överleva även när dessa inte finns. Kärleken är större än mina känslor om den kommer från Gud. Det är en osjälvisk princip att se till andras bästa hellre än mitt eget. Och ni vet, om personer är förälskade i varandra, då är det lätt att göra det. Det är naturligt för oss att sätta den andra först, att tänka på vad vill du göra. Så det är bra på ett sätt. Men vad med när förälskelsen kanske försvinner? Fortsätter vi att göra det? Fortsätter vi med den principen? Eller är den bara beroende av hur vi känner oss inombords? Chris Medina är en person som var en sångare. Och han hade en fästmö som han hade förlovat sig med. Och efter att de hade förlovat sig så blev hans fästmö, hon var med om en olycka. En fruktansvärd bilolycka där hon fick en hjärnskada som gjorde att hon kunde inte tala. Och hon behövde hjälp med allting i sitt liv. Gå på toaletten och vad som helst. Hon kunde inte röra sig. Hon hade fått en otroligt allvarlig skada. Vad skulle han göra i den situationen? Ja, om kärleken hade handlat om vad kan jag få ut av det, så hade det kanske inte varit så mycket idé med att fortsätta med förlovningen. Men Chris beslutade sig ändå för att älska den här kvinnan i alla fall. Han skrev en sång som blev otroligt känd, som har varit populär på första hit, eller på toppen av hitlistorna runt om i världen. Som handlar om, eller den heter What Are Words? Alltså vad är ord för någonting om jag inte menar det när jag säger det? Han i den sången så beskriver han just sin situation om hur han, eller om hur han vill stå för sitt beslut om att älska den här kvinnan även om hon inte är på det sättet som han hade önskat att hon var när innan olyckan skedde. Eller förstås. Och det här tror jag är en princip utav äkta kärlek. Den är inte beroende utav omständigheter eller yttre omständigheter, utan det handlar om en princip som om att sätta en annan person först, att älska en annan person. Jesus säger, om ni älskar mig så kommer ni att hålla mina bud. Det visar sig i handling. Och ni vet, vi kan handla även om vi kanske inte känner det inom oss. Det betyder inte att, som jag sa, det betyder inte att kärleken inte påverkar känslorna. Att det är någon form av kylig sak som att jag bara gör det som är plikträtt och jag känner inte någon känsla överhuvudtaget. Men jag tror att när en människa börjar att göra de här sakerna, även ifall de kanske inte nödvändigtvis känner det djupt av sitt hjärta att de vill det, så kan saker och ting förändras också. Låt oss läsa första Korinthierbrevet 13. Vers 4. Här beskrivs vad kärleken är, hur kärleken är. Kärleken är tålig och mild. Kärleken har tålamod. Den lyssnar tålmodigt. Vet ni, när jag pratade med Hulda ibland så händer det att hon börjar berätta någonting som hon känner och som hon har problem med. Och jag tappar tålamodet. Orkar inte lyssna. Jag säger ut med språket. Säg vad är det du vill få sagt. Det är inte kärlek. Okay. Kärleken är tålig. Den har tid att vänta. Den är villig att lyssna tålmodigt. Den är mild. Om du älskar någon, kommer du att tala skarpt och hårt med den personen? Sarkastiskt. Vet, tonläget är otroligt, otroligt viktigt. Vänligt, milt, dämpat tonläge. Hur man säger någonting är nästan viktigare än vad man säger. Och som sagt, det är lätt att tala milt och vänligt när man är förälskad. Så det är bra på det sättet. Men vad med när jag känner för att ge en drypande kommentar till den här personen? Kan jag visa kärlek då? Kärleken avundas inte. Om man älskar någon kommer man inte att önska att man skulle ha det som den andra har. Däremot så är kärleken svartsjuk. Höga visan 8:6 säger att den är otroligt, eller den är svartsjuk, inte sjukligt svartsjuk på det sättet att man är misstänksam och så här inte litar på den andra personen. Men ifall någon person vill lägga hand på min kvinna, då måste de göra det över min döda kropp. Amen. Det måste finnas den här formen utav intensiv svartsjuka på det sättet. Inte en sjuklig svartsjuka, men den här om att man vill ta hand. Det här är den här enheten som binder två personer emellan sig. Det står att kärleken skryter inte. Den är inte uppblåst. Den visar inte upp sig. Den försöker inte hävda sig själv. Den annonserar inte ut det som inte är till salu. Det står att den uppför sig inte illa. Kärleken är artig. Ni vet, många människor är artigare mot främlingar än mot sina egna familjemedlemmar. Är det inte så? När man träffar någon främling, då är man så artig, då är man vänlig och visar uppmärksamhet och alla de här sakerna. Man vet hur man ska göra, men sen när man kanske kommer hem så har man glömt bort allt det där. Då tänker man att den här personen, den behöver jag verkligen inte visa allt det här mot. Jag tror inte att det är äkta kärlek. Den uppför sig inte illa. Den svarar inte fräckt. Den sätter inte hårt mot hårt. Den söker inte sitt, eller den är inte självisk. Den söker den andres glädje. Istället för att studera vad kan jag få ut av den här personen, studera hur kan jag vara till glädje för den här personen. Ofta, ifall jag har gjort någonting som har sårat Hulda, så berättar hon det ibland för mig. Och hon säger att, och det är bra, hon säger att det här sårade mig. Och vad är min reaktion då? Ja, men du har också sårat mig. Okej, okay, det som du har gjort, okej, okay, du har gjort lika mycket som mig. Tror ni det blir någon kärlek i det hemmet då? Den här defensiviteten, eller vad ska man säga, att man svarar defensivt, är en del som inte hör till kärlekens lov. Den brusar inte upp, står det här. Reagerar inte defensivt. Det som jag behöver göra är att jag tar ansvar för det som jag har gjort. Och jag lyssnar på Hulda. Jag förstår, okej, okay, det hon har sagt, eller det jag har sagt har sårat henne. Jag måste be henne om förlåtelse. Och jag nämner ingenting om de sakerna hon har gjort. Jag får låta Guds ande verka på henne. Förstås så. Jag kan, sen när jag har lyssnat på det och visat förståelse, så kan jag också förstås berätta för henne vad som har sårat mig. Men inte för att liksom ge igen på det sättet. Vi läser vidare att den tillräknar inte det onda. Sann kärlek håller inte räkning på allt ont som har gjorts. Och sen räcker upp det igen och säger, ja men nu ska jag minsann, nu har du gjort alla de här sakerna. Den skyller inte på den andra för sitt dåliga beteende. Vet ni, det leder oftast till bitterhet när vi sparar på de här sakerna. Och den bitterheten tar verkligen koll på en. Det står att den gläder sig inte över orättfärdigheten, utan har sin glädje i sanningen. Den föredrar allt. Den tror allt. Återigen, den är inte misstänksam. Den tänker det bästa om den andra personen. Den hoppas allt. Hopplöshet är någonting som också inte hör till den äkta bibliska kärleken. Utan den äkta kärleken hoppas på att saker och ting kommer. Om de kanske är dåliga, så kommer de att bli bra. eller den hoppas på att saker snart ska bli bättre. Det står att den uthärdar allt. Den dör inte när den testas hårt. Och det betyder att den inte kan i sin kärna vara en känsla, eftersom känslorna dör på grund av omständigheter väldigt lätt. Men kärleken uthärdar allt. Den upphör aldrig. Hur kan man få motivation och kraft att kunna visa kärlek på det bibliska sättet? Det är otroligt svårt. Vet ni, jag tror att den som kan visa kärlek fullkomligt, den är fullkomlig. För den är precis som Jesus. Jesus var kärleken personifierad. Alla de här sakerna som vi läst om är en beskrivning också av hur Jesus beter sig mot oss. Om vi läser i Efesierbrevet kapitel 5 så talas det där om hur Jesus utgav sig själv. Han älskade församlingen som sin brud. Och hur många gånger har inte vi misslyckats inför Jesus, men han älskar oss fortfarande. Han älskar oss oavsett vad som har hänt. Och den kärleken är det enda som kan leda oss till en förnyelse. Kristi kärlek är den enda kraften som kan förvandla våra hjärtan och mjuka upp och leda till lydnad. Det står i Review and Herald 25 november 1890. Vi får aldrig glömma att kärlek, Kristi kärlek, är den enda kraften som kan mjuka upp hjärtan och leda till lydnad. Det här är sant i alla aspekter utav vårt liv. Om vi önskar att se en förändring, så är det kärleken som endast kan göra det. Om vi önskar att se en förändring hos personer som vi studerar Bibeln med, så handlar det om kärlek som måste vara motivet till det. Om vi vill se en förändring hos en annan person på vårt arbete eller i församlingen eller vad det än kan vara, så är kärlek den enda vägen som kan göra en förändring. Eller om det är i hemmet, vad det än kan vara. Osjälvisk kärlek har en kraft, en mäktig kraft, att orsaka en förändring som inget annat i världen kan göra. Hur ska vi få den här kärleken? Sista versen i första Johannesbrevet 4 och 7. Mina älskare, låt oss älska varandra. Ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Kärleken är av Gud. Vet ni, vi kan inte skapa den här kärleken i vårt hjärta. Men vi har någon som kan göra det. Vi känner någon som kan det. Om vi ber honom, så kan han skapa den här verkliga kärleken i vårt hjärta. Så att vi kan göra det som vi annars inte klarar av att göra. Om vi kan tänka på hur Jesus har älskat oss. Och komma ihåg att därför kan vi också älska varandra. Vers 19 säger så här: vi älskar därför att han först har älskat oss. Men när vi tänker på vad Jesus har gjort för oss, som vi har den här förmågan att kunna älska varandra, oavsett vilka problem, karaktärsproblem som den här andra människan har. Vi vill inte ge upp hoppet. Det är inte så att vi tänker att nej, den här personen kommer alltid att vara så. Nej, men när vi börjar älska en annan person, så kan det förändra. Det förändrar oss och det förändrar den andra personen. Det var en advokat som pratade med en kvinna som ville skilja sig. Och Den här kvinnan var så arg på den här mannen som hade gjort såna fruktansvärda saker mot henne, och advokaten lyssnade på henne, och den här kvinnan sa så här: vet du, hur kan jag göra? Jag vill inte bara lämna honom, utan jag vill att vår skilsmässa ska bli så smärtsam för honom som möjligt. Hur kan jag göra? Frågade hon advokaten. Advokaten funderade på det och sa: vet du vad jag kom på? Du kan, om du beter dig otroligt vänligt emot honom och du visar honom kärlek på alla möjliga sätt, då kommer han att förstå vilken otrolig skatt du är, och sen när du då skiljer dig så kommer det att göra verkligen ont för honom. Åh, det var en bra idé, sa kvinnan. Det ska jag göra. Och hon gick ut och började göra det. Och veckorna gick. Det blev månader. Och till slut så ringde den här advokaten till kvinnan och sa: ja, så hur går det med skilsmässan då? Ska vi sätta igång snart? Och hon sa: vadå skilsmässa? Jag kommer inte skilja mig. Jag älskar honom. Vad hade hänt? Hon hade förändrats. Och han hade förändrats. Genom kärlek. Genom att gå ut och agera kärleksfullt, så smittade det av sig. Och det här blev en verklig förändring eller en verklig kraft till förändring. Kärleken är av Gud. Om vi tar emot Gud i vårt hjärta, så kommer den sanna kärleken att finnas där. Är det din önskan att älska så som Jesus har älskat oss? Vill du ta emot honom i ditt hjärta? I så fall så kan du också få uppleva den här osjälviska kärleken. Om det är din önskan att säga till Jesus: Herre, jag vill att du ska bo i mig. Jag vill att den sanna kärleken ska komma in i mig och förvandla mig. Vill du visa dig i så fall för honom genom en handuppräckning just nu där du är? Gud välsigna dig. Himmelske far, vi ber att du ska komma in och bo i våra hjärtan. Vi räcker upp våra händer för att vi erkänner att vi har inte fullkomlig kärlek inom oss. Men Herre, du har det. Vi vill tacka dig för den nåd som du har visat oss. Hjälp oss, Herre, att kunna visa den kärlek som du har visat oss. Och vi kan inte göra det i vår egen kraft, men när du bor i oss så kan det reflekteras till andra. Vi ber att vi ska kunna få se en förändring och en kraft inom våra liv och inom människor runt omkring oss. Tack för att du är kärlek och vi kan komma till dig. Jag ber om allt det här i Jesu namn. Amen.